Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Salongsberusad dragspelsspelare.
Finns det någon annan sort?
Nej, det är inte det.
Eller så är de jättegamla.
Vänta, det börjar tona ut nu. Måste jag säga någonting? Hej och varmt välkommen till avsnitt 3 av Löparpratarna i Maratonpodden. Vår alldeles egna take på radiofenomenet sommarpratare. Poddvärlden behöver mer löparsnack med glimten i ögat och därför finns jag och löpteknikspecialisten Fredrik Silén här för dig som två trygga ankare på ett stormande löparhav. Fredrik, hur är läget med dig en sommardag som denna?
Jo tack Petra, jag mår ganska bra faktiskt. Jag är alldeles nytränad och varm och har shorts för det är varmt just denna dag. Jag gillar värme.
Mm. Ja, men jag känner att det liksom rinner mellan brösten när jag sitter och säger just det här. Så att, då är tecken på att det är högsommar,
ja,
kan man säga.
Bra. Är det bra eller dåligt?
Nej, men det är väl det är kanske inte jätteskönt, men i alla fall ett tecken på att det är högsommar. Så att det kommer bli bra temperatur i vattnet när jag ska bada ikväll, tror jag. Och det är bra.
Ja, det är fint.
Mm. Ska vi gå rakt på någon av alla de avdelningarna som vi har här i vår podd? Till exempel saker vi går igång på.
Ja!
Mm. Ska vi
gå igång lite på något?
Får jag börja?
Ja.
Då skulle jag vilja gå igång på självplågarkulturen inom löpning. Och jag ska specificera mig lite mer. Det vill säga, det jag har väldigt svårt för, det är machotugg där man hyllar kollaps och väggning. Mm. Som att det är någonting bra.
Mm.
Alltså, det blir ju som att det är en elitmentalitet som så här sipprar ner i motionsleden. Och Stockholm Marathon gick ju här i juni tidigare i år. Och då var det ju folk som hamnade i sjukhustält med dropp. För att det var ju väldigt varmt. Mm. Och det var många som väggade. Och då var det en coach som skrev här: stark, hård, med ett tjockt pannben. Med din inställning kommer det definitivt hålla en dag och då blir det riktigt bra. Och så tänker jag så här, men det är ju en jättepeppig kommentar, kan man tycka, från en coach. Men samtidigt så vill jag reflektera lite grann kring det här med pannben. Är verkligen pannben att vägga på en mara?
Det var ju en jättesvår fråga. Jag tror att det kan vara lite precis hur som helst
lätt,
här.
Fredrik, vem har sagt det?
Kan man bara få svara ja eller nej?
Nej,
eller liksom?
Det går inte. Vi måste reflektera här.
Ja, okay. Då tänker jag reflektera att det är pannben. Det kan vara. Det kan också vara så att man känner sig jättebra och sen så bara plötsligt tjong säger det. Och man var liksom inte riktigt beredd. Det har jag varit med om själv, speciellt på träning. Om man kör väldigt långt och det är väldigt varmt till exempel. Och, sånt där. Och så tror man att ja, men det här känns ju bra, det är lugnt, det är kontroll. Och så bara plopp och så är man död och så kommer man ingenstans och så är man alldeles vimsig.
Alltså rullgardinen bara åker ner från ingenstans. Du har inte ens känt så här att det här är inte riktigt bra. Jag kanske ska sakta ner lite. Det måste du ha känt.
Ja, det är klart att jag gör, fast så kan det ju kännas ganska ofta. Men det blir bra ändå. Alltså det är inte så viktigt. Det är ungefär som när man har, om man har lite ont någonstans eller så här, det har någon känning så där. Ah, jag skiter i det. Ska man ju inte säga som coach. Men, och så gör man det. Och så gick det över och så var det ju inget mer med det. Och det kan vara lite samma sak. Att det känns lite obekvämt. Speciellt om man ska försöka pressa någon tid. Och då är det det. Men man vet inte riktigt var gränsen går. Och då kan den gränsen passeras plötsligt.
Ja, okej. Okay. Det i alla fall jag tycker är ju att coacher som lyssnar på det här kanske borde uttrycka sig lite annorlunda i sociala medier. Att man i alla fall kan, jag vet inte, reflektera över så här, varför blev det en väggning? Kanske gick adepten ut för hårt? Eller hur var det med vätskeplanering? Det kanske fallerade där någonstans för att det blev varmt plötsligt. Men att man inte bara så här rakt av hyllar den här kollapsen och väggningen. Och det kanske inte coachen gör, men i mina öron blir det lite så. Att man ska liksom helst vara medvetslös. Eller som Kjell-Erik Ståhl brukar säga, man ska inte kunna stå upp i duschen. Mm. För då har man tränat på riktigt.
Den hjältedyrkan finns ju precis överallt. Jag förstår precis vad du menar. Och jag tycker inte heller om den, för det är liksom ingen poäng. Om du går in i väggen och så... Du är inte i närheten av de målen som du hade satt upp. Du satte upp dem kanske för ett halvår sedan, längre sedan. Nu ska jag springa Stockholm Marathon, jag ska springa på den här tiden. Och så bara går åt skogen fullkomligt. Och då är det ju det ett misslyckande. Och då är det väl någon sorts, inte vet jag, något sätt att peppa sådär. Mm. Men det är ju, man ska ju inte hylla det. Det är ju sådär, du har ju gjort något tokigt. Det var ju såhär, men bra, du gjorde ditt bästa. Och nu så bryter vi ihop och kommer igen här lite grann. Men inte hylla just det här att ta i.
Ja.
Det kan man ju också se på folk som just apropå har skador. Nu är det ju inte bra att har man ont någonstans och bara, jag springer igenom skada, den kanske läker. Dessvärre så ibland så gör de ju det.
Jag vet.
Men ganska ofta gör de inte det. Och då blir det väldigt fel för sådana som du och jag som hjälper andra människor med deras träning att just hylla, men det är bra att du bet ihop och sen så är de borta i ett halvår istället. Det är ju väldigt, väldigt dumt.
Ja, för jag tycker bara att det föder ju lite grann den här uppfattningen om att om det inte smakar blod, om det inte flimrar framför ögonen, om man inte är halvt medvetslös, då har man inte tränat på riktigt och då kommer man inte få någon utveckling. Men jag vill ju hävda med bestämdhet att det är ju precis det man inte vill ha för mycket av. För då kommer ju återhämtningen att bli superlång. Sen fattar jag, absolut, om man springer en mara, då är det speciellt för då är det tävling och om man dessutom har siktat på speciell tid, då är det klart att man ska göra vad man kan. Men man måste ju samtidigt kunna ha någon form av plan. Och så, visst, man kan kollapsa ändå, men det är egentligen inte själva löparen jag stör mig på, utan det är coachen.
Ja.
Och de, alltså påhejarna där ute.
Ja.
Det är väl det.
Ja, det gör jag också. Och speciellt det där får gärna med sig att man även tänker samma sak på träning.
Mm.
Det vill säga, om du inte är medvetslös när du kommer hem eller sådär, och kryper in över tröskeln, så har du inte tränat. Och det är ju ganska vanligt att folk tränar för hårt, för mycket helt enkelt. Att man behöver dra ner på intensitet och kanske volym också för att de ska kunna återhämta sig så att man kan faktiskt tillgodogöra sig den träningen man har gjort. Det är jättevanligt, det är vissa personlighetstyper. Man ser direkt på dem att det är de där, men backa får man säga till dem. Men ändå ska det hyllas hela tiden för att det är någon sorts hjältegloria så där, och se som någon krigshjältar. Liksom.
Ja, men några adepter som jag har tränat genom åren, då har de fått något distanspass och då bara så, men jag la in några fartökningar i distanspasset. Bara för att det skulle kännas lite mer. Man bara, okej, men varför anlitar du mig? Alltså då kan du lika gärna träna dig själv. För att jag kan inte stå bakom det här upplägget längre. För du har gjort om det. Mm. Alltså sådär. Okej, lång historia. Det är i alla fall det jag går igång på. Jag vill välkomna lite mer nyanserad och lite sundare approach när folk väggar i sociala medier. Ja, så,
ja,
typ.
Ja, men jag tycker också det. Alltså, det här med att det ska bli lite sundare. Inställningen till träning. Nu går ju folk igång på olika saker när det gäller träning. En del motiveras av att ha så många prylar man bara kan. Man har någon jäklarns powermätare.
Men Fredrik, går du igång på en ny grej nu?
Nej, jag
du hänger på fortfarande.
Lite grann, okay, Men just med powermätare på en podd på skon och så har du, så han ska analysera om du hade 51% utav kontakttiden på ena foten eller vad som nu händer. Och så gillar man alla prylar och så gör man det. Och det kanske är därför man springer, för man gillar det här. Och kör då. Och jag som tycker det är skittråkigt och bara orkar inte med tekniska saker, jag somnar ju då. Och så jag vill gå på känsla istället. Men man triggas av olika saker. Och en del verkar ju triggas av det här lite aggressiva. Men då leder det in... Det här var liksom som en segway. Nu kommer min, kommer, som jag retar mig på.
Nu kommer bumpen först.
Ja, okej. Jag har satt rubriken här, träning är inget straff. Alltså så här, och vi börjar med så här.
Petra, ja, det håller jag med om.
Petra,
det
kan du säga någonting som du verkligen, verkligen tycker om? Det här får inte vara träningsrelaterat eller löpning.
Okej, någonting som jag verkligen tycker om och som inte har träningsrelaterat eller löpning.
Mm. Dricka rosé på balkongen i solnedgången.
Gud, du läser mina tankar. Alltså jag tänkte precis säga rosévin.
Ja, på balkongen. I solnedgången.
Ja.
En semesterdag.
Ja, eller egentligen vilken dag som
helst. Och det är nystädat hemma.
Ja, det är det ju aldrig, men det får det gärna vara. Det blir jag inte arg om det är.
Och då är det så här. Om du nu sitter i solnedgången och dricker rosé med trevliga människor och det är jättevackert och fåglarna kvittrar och allting. Känner du när den kvällen liksom börjar ta slut att så här... nej, men det här, nu behöver jag ha en belöning för att jag satt på balkongen och drack rosé i solnedgången. Det gör man
inte. Men det är ju själva roséet på balkongen som är belöningen.
Ja, just det. Ja. Det är ju det som är grejen. Ja. Det vill säga att saker som man tycker väldigt, väldigt mycket om att göra, det är ju det som är en belöning. Men ändå då så är det här att folk ser gärna träning som straff. Och det här för vi över på våra barn. Och det är det här jag retar mig absolut mest på. Jag kommer att tänka på det här för något år sedan. Jag var i Skottland tillsammans med min fru och så gillade vi att vandra i berg, så vi gick mycket i berg. Och så hade vi gått upp på en bergstopp och det var vansinnigt blåsigt och det var jättejobbigt och sådär. Och så kom vi ner och kom lite i lä och då säger min fru så här: ja, nej men du, här var det lä och här, nu kom det lite sol också. Nu sätter vi oss här och äter lite nötter som belöning för vår fina slit upp på toppen. Och då slog det mig, men vänta nu här. Nu har vi sparat pengar, sett fram emot vandringsresan. Vi har alltså betalat för att få göra någonting som vi verkligen, verkligen gillar. Och då ska hon ha en belöning för att ha gjort det vi har betalat för. Mm. Alltså, men det är ju hål i huvudet. Vi blev lite osams bakom stenen, det kan jag lugnt säga.
Sa du till din fru det? Nej, nu blev jag lite irriterad.
Ja, faktiskt. Ja, och så sa jag det. Ja. Och bara så här. Men vad fan ska du ha en belöning för när vi har gjort någonting som du gillar och har valt och lagt semestertid och pengar på att göra. Det, och så här också, sen tittar man bara efter tävlingar. Har det varit Stockholm Marathon eller det har varit Kalmar Ironman eller Lidingöloppet eller Vasaloppet, vad som helst. Och då blir det såna här bilder på Instagram. I mitt glas öl, sådär.
Och, med medalj som hänger.
Ja, medalj som hänger. Och så är det lite oxfilé och pommes frites och bearnaise och så står det så här på Instagram. Belöningen.
Pärs.
Ja, och vad då belöningen? Alltså, så här, när jag rensar avloppet i duschen, då vill jag ha en belöning efteråt. Ja. Inte när jag har gjort någonting. Och det här är grejen att, så här, när jag tränar, jag har en PT som jag tränar med. En gång när jag stod med min PT här för inte så länge sedan, så kom en annan PT förbi så där. Och så sa han så här: ja, nu är hon allt bra elak mot dig.
Ja,
så,
men det har jag ju hört tusen gånger när jag har tränat med PT också.
Men nej! Vet du hur mycket jag betalar min PT? Ja. Alltså på riktigt. Ja. Och jag går dit för att hon ska göra mig stark och må bra. Mm. Hon är ju inte elak när hon utmanar mig. Och det här, så här fortsätter hela tiden. Många tränare öppnar grupppass med: ni kommer hata mig idag.
Och det, ja, är så här, det där är ju värst jag vet.
Vänta nu, vi har ju gått hit för att träna.
Ja, och jag skulle vilja sticka in det där med att det är just påståenden som de där som gör att motion och träning har dåligt rykte. Ja. För många som inte tränar kopplar ihop träning med just detta, för det är det man hör. Absolut. Och hjärnan reagerar ju på negativa saker, så det är enbart det där man hör.
Oh ja. Och då är det så här, till exempel så var det en gång på någon arbetsplats så var det en kvinnlig kollega där, det var det på den tiden jag jobbade som journalist. Hon sa så här: ja men Fredrik, du har ju ändå ortorexi. Det vill säga att man har någon sån här träningsmani. Liksom. Man bara kan inte låta bli, måste bara träna, annars får man ångest. Och då så säger jag, nej, jag tycker det är roligt. Nej men alltså, du tränar ju varje dag. Och jag bara så här, ja det gör jag. Ja men det är ortorexi. Aha, och då så sa jag det, men hur är det egentligen nu? Du, är det så att du läser lite innan du somnar? Du lägger dig i sängen och så går du med en bra roman och så ligger du och läser sådär. Ja då, jag älskar mina romaner, jag läser varje dag. Okej, så är det okej för dig att du får ägna dig åt din hobby en timme om dagen, men jag får inte ägna mig åt min hobby. Mm. Och det stora problemet här då, jag ska inte prata för länge om det här, men det är ju hur vi för över det här på våra barn. Och då är det så här, till exempel så var jag på något träningshotell i Medelhavet förra året. Då var det en kvinna som var inne på gymmet. Hon hade med sig sin kanske 12-åriga dotter. Och då så ska göra den här kvinnan en övning. Det var på någon pilatesboll. Och så säger hon till dottern, och de var svenska så det var lätt att förstå: den här övningen, den är vidrig, vidrig, vidrig. Hur menar hon att hon sprider träningsglädje till sitt barn? Ja. Barn som kommer sent till fotbollsträningen eller har varit lite pratiga eller någonting sånt där, de får springa extra varv runt planen eller så får de göra armhävningar som straff. De kommer dit för att träna, men de får träning som straff. Och det enda ledarna förmedlar här är att matcher är kul på fotbollen, men träning, det är bara suger, det här är ett straff. Och ska de ha något straff, om man nu ska dela ut straff till barn, så är det ju att inte få springa ett varv.
Exakt, de borde få stå på en timeout, en straff, vad heter det, skamvrån helt enkelt.
Så här, nu får ni inte göra armhävningar. Ja. Och grejen är att man för över någonting helt annat. Men alla vi som lägger ut de här immiga roséglasen och ölglasen efter tävlingar och skriver att det är det här som är en belöning. Alltså vi som säger att det är plågsamt eller att det är det här att man ska ha disciplin och bara köra. Det är ingen bra grej. Barn kommer förstå. Armhävningar och löpning, det är straff. Det är någonting man inte vill göra.
Mm. Jag håller med dig till 100%. Jag tycker det är extremt olyckligt. Jag har jättesvårt för det. Faktiskt, så sent som igår så var det en följare som kommenterade på en grej jag hade skrivit. Och så, min PT kör intervaller med mig och det är jättejobbigt. Jag har tunga ben, jag orkar inte. Jag bara, okej, men tala om för PT:n att du inte vill köra intervaller. Att du vill göra någonting annat som du orkar. Utifrån där du befinner dig idag. Nej, men han vill att jag ska köra intervaller. Jag bara, byt PT. Det är du som är kund. Det är du som betalar. Alltså, hallå? Alltså, förlåt, för jag fattar inte. Så här, min PT... Alltså, hade jag haft en PT som tvingade mig att göra någonting. Jag bara, hej då. Jag vill inte ha dig. Alltså, jag betalar dig för att du ska göra det jag vill.
Vissa människor kan behöva utmanas av sin PT.
Ja, men, ja, såklart. Absolut.
Men det bygger ju på att PT:n får dig att vilja utmana dig.
Exakt.
En PT som tvingar någon att utmana sig är en dålig PT. Ska sluta med sitt yrke omedelbart.
Ja, och sen också det som gör, som jag späder på det här tror jag också, det är att i media, när man ska skildra träning, så skildrar man ju ofta träning i form av att det är en galen tränare som står och skriker. Eller Solsidan springa upp. Det är någon så här, han Alex dejtar någon PT som plågar honom, skriker, bokstavligen skriker honom upp för Hammarbybacken. Det säger, ja men kul. Så när vi ska skämta om träning, då gör vi det i form av att någon plågas.
Och det är en sak om de här runt omkring oss. De som inte tränar, de får gärna fortsätta sprida den här bilden. De kanske inte tränade mycket, de som skrev det manuset till Solsidan. Men vi som ändå tränar, vi som gillar att träna, varför fortsätter vi att sprida den här bilden? Det kan jag inte riktigt förstå.
Jag kan nog förstå delvis. Jag tror att man vill uppfattas som en inte alltför hurtig och jobbig person. Utan man vill uppfattas som en person som har, och här kommer det, balans i livet. Ja, men jag vet. Och det är det som är sjukt provocerande. Men jag tror att det är det det handlar om. Att man visar att men jag kan inte bara späcka mig själv och träna. Utan jag kan även njuta av livet.
Ja, fast jag tror att de många också vill få träning och tävling som någonting jobbigt. För att visa att de är så mycket bättre människor än alla andra.
Ja, så kan det också vara.
Jag såg en Facebookgrupp som för löpare. Och det var någon som sa det. Åh, ska du inte vara med i den här Facebookgruppen? Här pratar vi löpning och det är en jättetrevlig grupp. Och så gick jag in och så läste jag bara beskrivningen på gruppen. Och här pratar vi om löpning. Och så beskrivningen av löpning som de hade på Facebook. Nu kommer jag inte exakt ihåg
det
var.
No
pain, det var verkligen det att det är långt, det gör ont, det är kallt, det regnar och vi har ont i knäna och vi snyter oss i skägget, men ändå vi biter ihop. Så, och det är så här,
ja.
det är det här.
Bra his pitch.
Och ni ska alltså få folk att tycka om löpning. Ni tycker om löpning.
Mm.
Och ni skriver att det är vidigt. Och min tanke är då att ja, det är kanske för att visa andra att ja, men kolla, vi kan uthärda det här, vi är bättre än alla andra. Så.
Sen är det jobbigt när det kommer folk som visar att det går faktiskt att vara kul. Ungefär som när kvinnor började åka Vasaloppet. Det tyckte ju männen var jättejobbigt. Vi vill ju ha vår klubb för inbördesbundna själva, för att vi vill inte att kvinnorna ska få reda på att det är lättare än man tror. Att åka Vasaloppet.
Nej, det är jättekonstigt.
Ja, nej, men vi kan väl bara, budskapet blir väl att fasen kamma er. Kamma skägget.
Kan ni försöka
snyta er i skägget?
Försök att alla ni som är tränare i klubbar till fotboll, hockey, friidrott, alla de här som troligen lyssnar på det här, som också har barn som de hjälper till. Kan ni försöka förmedla lite träningsglädje, inte dela ut träning som straff, utan tvärtom. Exakt. Att det är roligt. Man säger inte den här övningen är vidrig. Den här är jättekul. Oj vad jag känner mig stark efter jag gjort den.
Ja, så var det med det. Fredrik, jag tänkte att jag skulle vilja göra en liten spaning.
Ja, spana på.
För jag stod ju vid sidan av där på Stockholm Marathon när det gick i början av juni och hejade.
Mm.
Och blev helt yr i huvudet för att det folk kom emot mig som så här tennisbollar ur en sån här bollmaskin. Men det jag konstaterade, jag stod faktiskt tillsammans också med en tjej som jobbar på en skobutik som säljer löparskor.
Mm.
Och vi konstaterade att tävlingsskor utan kolfiberplatta verkar vara på väg tillbaka.
Mm.
Mm. Vi såg fler faktiskt än vi hade trott.
Mm.
Även då, om jag säger i början, alltså tät... Kanske inte precis täten, där hade alla typ Alpha Fly och liknande. Men ett snäpp bak där så var det ganska många faktiskt som hade lite plattare skor.
Jaha, där ser man.
Mm. Och jag har ju en liten teori om det, och det är ju att kolfiberskornas effekter på våra fötter börjar visa sig sakta men säkert. Har ju bland annat sjukgymnaster berättat för mig. Och att det kanske kan vara det. Eller så är det bara att man tycker att det är skönare. För jag känner personligen, jag har ju då faktiskt aldrig sprungit ett lopp i kolfiberskor. Och jag minns ju när jag satte mina personbästa, nu börjar det bli väldigt länge sedan. Men den där känslan att känna marken under fötterna, det var ju det som var grejen. Inte att ha en jäkla så här cushion mellan. Men jag vet inte, har du gjort en liknande spaning eller är det bara jag som har gjort det här?
Nej, nu stod inte jag och tittade på några löpare alls på Stockholm Marathon.
Jag tänkte, du kanske kollar på löpare på andra ställen?
Faktiskt inte så mycket.
På ditt löpband?
Ja, jo, det gör jag ju.
Kommer folk bara med Alpha Fly på fötterna dit?
Nej, det gör de då rakt inte. Eftersom det är...
Tar du humorasandaler?
Ja, det är... ibland så har... Någon gång har någon velat springa helt barfota, men det är någon enstaka gång de senaste 10 åren. Men annars så... Det beror ju på, de som vill vara bra, de kanske kommer med sina tävlingsskor, och då har de kanske de värstingsskorna för 3000 kronor. Men ofta så är inte det, det är inte det som är grejen. Jag har inte sett att det har blivit någon liten backlash och folk har gått tillbaka på något sätt. Men det betyder ju inte att det inte har hänt.
Nej. Är man journalist så vill man gärna se att det är någon trend på gång. Nej, det var i alla fall en iakttagelse jag gjorde bara. Mm. Så att det tycker jag var lite intressant. Mm.
Fast jag tycker det är spännande här när man pratar om vad skorna gör. Och då så skulle jag gärna vilja veta, om det nu är så, om någon sjukgymnast faktiskt har sett det. Sen så det finns en risk ju att det blir lite det här selektiv perception. Börjar man se en sak och plötsligt så ser man det precis överallt.
Ja, som gravidmagar eller hår om man är skallig.
Ja, men precis. Ja. Så är man skallig. Så bara, alltså, man plötsligt en dag känner man, fan vad jag är tunnhårig. Och då går man omkring, ja, den också, och den också, och den också. Haha. Så här. Och då kanske det är så att...
Helt normalt beteende.
Ja. När man då börjar se så här, ja, titta, den här människan har en liten hamstringsskada. Springer han med kolfiberskor? Ja, det gör han. Ja, fast han kanske hade haft hamstringsskador om han inte hade haft det. Därför att folk som köper de skorna, de i regel, de tränar oftast lite mer, de tränar lite hårdare, och när de har köpt de här skorna, då kanske de också går upp i intensitet lite grann, för att det främjar det. Man får liksom en liten extra pjong och skjuts, och då kanske de ökar farten lite mer än vad man hade tänkt. Det är lite som att springa nedförsbacke. Skulle alla börja träna, alla banlopp gick bara lätt nerför, och då skulle man kunna säga att ja, men då fick du skador. Ja, men det kanske var för att det blev lite mer överfart än vad jag faktiskt var byggd för och van vid. Och då är det frågan, är det skorna då som gör att jag känner det här så att jag springer så, eller är det att jag springer snabbare, eller hade de haft det här innan? Och vilket gör att, all respekt för alla sjukgymnaster som har sett trender, men det är svårt att säga någonting innan man faktiskt vet någonting om någonting.
Ja, men så är det ju. Och jag, bara for the record, så vill jag säga att sjukgymnasterna har inte direkt sett en trend, utan mer jag frågade, har man kunnat se några annorlunda skador hos löpare utifrån, alltså när kolfiberskorna kom?
Och, så
och
kan
då
det
var det ju att han hade sett att det var liksom längre ner, alltså det flyttats från knäna ner till foten och fotleden och sådär.
Ja, just det. Och
det, som ofta
det som ofta händer i löpning när man ändrar lite hur man springer, det är inte att krafter försvinner så jäklar mycket, utan de flyttar på sig. Det, vilket gör att det är samma sak när vi har haft de här andra trenderna med skor, då, att först var det lite minimalistiska ett tag, och sen så blev det lite jättemaximalistiska. Alla skulle springa i de högsta hocka, tills hocka började göra tunnare skor. Och när man gör de här skifterna så flyttas krafter, vilket gör att till exempel när folk börjar springa i väldigt, väldigt tunna skor, mer barfota skor, då var det ganska många som flyttade krafter från knän till höfter till saker under knät. Underben, vader, hälsenor, vrister, fötter, plantarfasciit, sådär. Och då så får man nya skador, och då kan man ju säga det att det är de här skornas fel. Ja, eller så fanns det ju några som höll under knät i alla skadorna, och sen så försvann det i knät då. Och då blev de bra i knäskadan. Och sen så byter man lite beroende på vilket dropp man har, vilket steg man har, sin teknik. Så flyttar flyttar krafter på sig. Och då kan det vara samma sak med de här kolfiberskorna, att man får ett litet annat typ av steg och då flyttar krafterna på sig tills man har vant sig att springa i de skorna och då är allting bra igen för de flesta. Men det är inte att kanske krafterna har ökat, de har flyttat på sig bara lite.
En grej som vi också pratade om, jag och den här tjejen som jobbar i löparskobutik, det var ju att till exempel, jag tror det var Alphafly vi pratade om, där så är det ju väldigt lätt att stuka, man får en liten stukningstendens i kurvor. Och det har jag också märkt, och det är ju för att de är ju helt neutrala, de har ju inga så här skydd mot pronation, utan de är ju, alltså inga av de här kolfiberskorna, de är ju neutrala allihopa. Sen kan man ju diskutera om man ska ha pronationsskydd och hit och dit och liksom. Men de är ju väldigt speciella, och även så att vissa fungerar ju inte riktigt som de ska förrän man har kommit upp i hastighet. Så att löpsteget förändras kan vi slå fast. Men ja, hur som helst, lång utvikning. Men jag tycker i alla fall att det är en intressant trend. Och om det nu är en trend.
Vi vet inte. Det är en trend att folk pratar om att det nog är en trend. Men ingen vet riktigt vad det beror på i sånt fall, om den ens fanns.
Men jag tyckte i alla fall, då som är lite så här nostalgisk, så tycker jag att jag har ju mina Tarther Diva från Göteborgsvarvet 2011 kvar hemma. Som någon slags museiföremål. Jag tycker att det är lite trevligt. Och se lite tunnare tävlingsskor i alla fall.
Tar du ofta fram dem där och tittar på dem och faktiskt luktar på dem? Och
kanske inte luktar på dem, men så här, ah, men den där. Ja, men framförallt så får jag ju väldigt goda minnen från när löpningen flöt på väldigt bra. Från det ena till andra. Jag kände att du hade ett uppdämt behov av att dela med dig av frågor som kanske lite grann hamnar under rubriken saker Fredrik stör sig på, eller? Nej?
Ja, alltså lite grann. Vi har ju fått så många lyssnarfrågor och det är ju jätteskojigt. Och ska ni inte svara på dem någon gång då? Och det tänkte jag. Det ska vi. Lite grann kan vi göra det också. Men vi svarar på sånt som ni inte visste att ni undrade. Det är så vi jobbar här. Och vi har fått ganska många frågor här. Väldigt många frågor kan egentligen, svaret kan sammanfattas men skit i det, för det är inte så noga. Och kontentan blir, sluta vara så förbannat ängslig.
Vill du, är det här ett sätt för dig att få fler kunder till din praktik?
Nej, absolut inte på något sätt.
Skit i det du.
Ja, men men det, folk frågar om saker som är till stora delar helt irrelevanta. Väldigt mycket är irrelevant. Och det vi gör, det är det som blir bekymret. När man inte vet någonting om någonting, då kanske man är lite nyare på löpning, man kan inte jättemycket om träningsupplägg eller om skor eller hur det funkar sådär på tävlingar och allting. Och då så fastnar man på detaljer.
Ja, men, och kanske vill teoretisera lite också.
Man vill teoretisera och så blir det just, ja, men hur är det här? Hur optimerar man det här? Och det blir väldigt, väldigt konstigt. Just det här att ska man, det är lite grann som om du skulle köpa en bil och så istället då för att fokusera på okej, vilken prisklass kan jag klara min ekonomi? Hur ser mitt behov ut när det gäller lastutrymme? Måste jag få i en barnvagn och hund? Driftskostnader, garantier, hur mycket fel brukar det vara på en verktyg? Alltså. Men istället så brukar jag frågorna av mer så här, men är växelspaken ergonomiskt utformad? Alltså, det är det man går in i bilbutiken och frågar. Fast de frågar oss det här.
Ja, du menar att det är den typ av frågan. Är inte det bra om den är ergonomiskt utformad?
Och det är det här som är grejen. Det är jättebra om växelspaken är ergonomiskt utformad. Men på det stora hela, du skulle ju ha både barnvagn och hundbur. Du kanske inte ska köpa en pytteliten bil även om den har den mest ergonomiska växelspaken.
Du menar att man ska fokusera på rätt saker?
Ja, men det är det du vill få fram. Fokusera på de stora sakerna, inte om växelspaken är ergonomisk.
Men jag tänker att om man är nybörjare så kanske man inte vet vad de viktigaste sakerna är man ska fokusera på.
Jo, det gör de.
Vet de det?
Ja, det gör de.
Okej.
Ja, så här. Kunskap är någonting som de flesta människor egentligen inte behöver. Det, alltså, vi vet så mycket. Jag står ju varje dag och säger såna här självklarheter som jag nästan ber om ursäkt så där. Folk undrar saker och säger det. Ja, men du, jag ber om ursäkt, men det här är ju ganska självklart. Till exempel, jag skulle vilja bli bättre på att springa långa distanser. Hur länge, mycket springer du nu då? Ja, jag springer 2x6 km i veckan. Ja, hur länge har du gjort det då? Ja, det har jag gjort de senaste 10 åren. Jaha, men att du inte har blivit bättre på långa distanser är kanske för att du inte har försökt springa längre distanser. Va? Alltså det fattar man ju.
Ja, eller så kan du göra som många motivationsföreläsare och låtsas att det där var en jättebra fråga och du har ett bergsäkert svar.
Nej, men alltså, överhuvudtaget, folk
och
vet...
Och se cashen rulla in.
Ja, eller hur? Vill man bli snabbare, spring snabbt. Alltså, det är så enkelt är det. Och då är det så här, men jag kan inte springa snabbt. Men springer du för långt då? Spring 30 sekunder. Mitt favoritpass jag pratade med dig om förut. 30 sekunder, vila 3 minuter. Man får gå långsamt möjligtvis i 3 minuter. Och så springer man 30 sekunder igen. Då kan man springa fort. Då övar man på att springa fort.
Och så här, jaha, okej, det var ett pass det här.
Ja, det är ett pass. 30 sekunder med
30 sekunder
3 minuter.
Full kareta, 3 minuter
vila.
Ja. Och hur många gånger ska man göra det då?
Ja, man kan börja med kanske 6, 7, 8 stycken och så kan man gå upp till 10, men mer behöver man inte.
Och lite uppvärmning innan kanske?
Och så lite uppvärmning är ju jättefiffigt då. Mm. Men att man gör, då är det så här, för folk säger det, ja men jag försöker ju springa, jag springer ju 10 minuters intervaller, då går du fortare. Ja men det är för långt.
Mm.
30 sekunder full fart och 3 minuter vila. Det finns ju studier på det här, även med 4 minuters vila. Det är jättebra för folk som vill springa snabbt. Vill du springa snabbare, men öva på spring snabbt. Vill du springa långt, öva på spring långt.
Men vad är snabbt? Är det snabbt på 100 meter eller är det snabbt på 5 kilometer?
Nej, men det är snabbt för dig.
Ja, ja. Okej.
Okay. Ja. Så här, om du vill bli snabbare, kör det här passet. Ja. Om jag vill bli snabbare, kör det här passet. Om kungen vill bli snabbare, kör det här passet.
Och sluta rök.
Ja, så kan det kanske vara också. En annan väldigt, väldigt spännande trend är att vi har ju faktiskt fått väldigt många kostfrågor.
Ja, men det har jag också noterat. Det är väldigt spännande.
Speciellt som det står löpteknikspecialist på mitt visitkort känner jag mig lite besviken. Det står inte dietist. Jag tänkte svara
det
på
står några... inte kostrådgivare efter mig heller.
Nej.
Fast jag i och för sig har en kostdel i min PT-utbildning vill jag ju faktiskt framhäva.
Det är coolt. Ja. Och fullkomligt att utan vara dietist tänkte jag nu ta några kostfrågor.
Du beter dig som en typisk man med andra ord. Besvara sånt du inte kan.
Jag är en man. Jag är 55 år.
Därför har du rätt.
Så, och har akademisk utbildning och då får jag säga vad jag vill.
Tolkningsföreträde.
Ja. Här är en fråga. Om jag äter max 1,5 deciliter pasta, spelar det då någon roll om det är fullkorn eller vanlig? Så är svaret nej. Vad ska jag äta om jag löptränar regelbundet, till exempel 3 gånger i veckan? Svaret är mat. Alltså, visst, risk för att låta elitistiskt då, 3 gånger i veckan, jättebra, men det är väldigt, alltså man behöver inte ändra någonting överhuvudtaget. Ska man äta fullfettsprodukter och äta mindre eller fettreducera och äta mer? Och svaret är, men skit i det. Alltså det är inte viktigt för din löpning eller din träning egentligen. Det är inte där, ja, man kan diskutera. Men är det den frågan verkligen som är relevant för din löpning? Nej. Det är det ju inte.
Men de kanske tänker att att löpning är en metafor för livet och så vill man liksom ta ett holistiskt grepp på sitt liv.
Ja.
Och där ingår kosten som en del.
Ja, vi kan också ge tips om vilken hundras som passar ett visst kynne kanske.
Ja, eller vilka hundraser är bra att springa med.
Mm.
Okej, får jag bara säga en kort sak om fullkornspastan. Mm. Jag tycker det visst har betydelse. Fullkornspasta smakar kartong. Uppblött kartong. Så att man slösar tid av sitt liv om man äter fullkornspasta. Mm. Det var lite inspel för mig. Så nu kan du få fortsätta.
Mm. Är den ergonomiska växelspaken, är den lite upphöjt på vänstersidan i läder? Eller är det
om det är vitt läder på den så är det viktigt. Mm.
Hur tränar man upp explosiviteten när man är 50 plus och trycket i steget har minskat?
Har inte vi haft den här?
Nej, den har vi bara pratat om du och jag.
Okay.
Och då är ju svaret, träna explosivitet. Alltså, vill du bli mer explosiv, träna. Hur gör man det? Plyometriska övningar. Man går till YouTube och så söker man Plyo for Runners. Eller, nu kommer det, man går till Petras Instagram-konto. Hon har många plyoövningar.
Det är faktiskt det jag skulle vilja framhålla, att gör det innan du går in på YouTube. För om du går in på YouTube och hamnar på fel film, till exempel någon jättespänstig sprinter som boxhoppar upp 2 meter, då kommer du förmodligen inte ha några hamstrings kvar. Så att gå in på Petras Insta-konto tycker jag.
Ja. Eller 10 meters rush, jättebrant backe.
Hoppa hopprep.
Ja, visst. Det är, alltså så här. Men frågan är, hur gör jag för att bli mer explosiv? Träna explosivitet.
Ja.
Ja. Här då. Tips på övningar för att springa hel och halvmara. Den har vi fått också. Och då är det så här, för det första så undrar jag vad menas med övningar. Är det pass? Är det styrkeövningar? Eller vad det är? Och egentligen så är det så här. Vill du springa mer då? Om ska du springa en halvmara, men då så behöver du träna en viss mängd. Ska du springa en mara, då behöver du träna lite mer. Och så enkelt är ju det, troligen. Det är ju bra om man springer lite mer om man ska springa längre distanser. Vill man hålla en speciell fart under sin tävling, ja, då kan det ju vara bra att springa i tävlingstempot ibland. Vilket också är ganska självklart. Mm. Inte för alla. Jag hade en som jag träffade som han sprang... Han hade hört mig säga att det är oftast bra om man tränar lite mer, om man ska springa en mara, för att det kanske inte räcker alltid med 2-3 gånger i veckan om det inte är jättelånga pass eller sådär, utan man kanske springer lite mer volym. För de flesta människor, inte alla, men för de flesta så är det bättre att träna lite mer. Och då hade han hört det och då sprang han mer, men för att få in så mer volym och orka det så hade han ju sänkt tempot. Och så hade han inte klarat sin måltid på morgonen. Och då frågade jag, men hur ofta springer du i din tänkta tävlingsfart på morgonen då? Nej, det gör jag ju aldrig. Nej, man blir bra på det man tränar helt enkelt.
Ja, så är det ju.
Och det är egentligen så här, att det är inte så mycket rocket science med löpning och träning som folk tror. Just det här att, vill du springa långt, spring lite längre. Men spring inte så mycket så att du gjorde illa dig. Vi kan svaren.
Övningar, hur var frågan där? Övningar för maraton och halvmaraton?
Ja, tips på övningar för att springa hela halvmaraton.
Menar de inte mer så här löpstyrke- och rörlighetsövningar då?
Och då kan vi ta den också, för det är en annan fråga som är styrketräning för löpare. Varför och hur, tips på övningar och upplägg. Och då, nu jobbar du väldigt mycket med sånt här, för du är PT och hjälper sånt.
PT?
Men jag, som också är fysiotränare utbildad i alla fall då. Men det stora problemet egentligen är inte att folk gör fel övningar eller att de gör för få set, för många set, för få reps, för många reps. Problemet är att man inte gör några löpstyrkeövningar.
Nej, precis.
Då är vi här igen. Nu går vi till Petras konto. Mm. Eller mitt konto också. Och så kan man titta där. Vi har också YouTube-serier, både Petra och jag, med såna här med övningar. Och så väljer man någon som ser rolig ut, för om den ser roligare ut så är det troligare att du gör den. Och så gör du den. Mm. Och då är det så här, ja, men vadå, ska jag köra hur många gånger i veckan? Och men är det verkligen där du är? Gör det en eller två gånger i veckan och så. Och så var det väl inget mer med det. Övertänk inte. Sluta vara så ängslig.
Ja, men jag fattar din irritation, Fredrik. Alltså verkligen. Jag vill bara säga att jag förstår varför folk frågar. För man vill ju någonstans så här ha en färdig plan. Även om den kanske inte stämmer. Man vill ändå ha en färdig plan, för då har man någonting att gå efter. Men självklart förstår jag, alltså, någonstans borde ju ändå målet vara för alla människor att kunna så pass mycket om sin egen kropp så att man vet vad man själv behöver.
Ja, våga lita på dig själv.
Vi vill avskaffa oss själva egentligen.
Ja, men skaffa lite självförtroende. Det är det jag hoppas kunna ingjuta i folk, att de inte ska bli så ängsliga, utan faktiskt lita på sin instinkt, vad man tycker känns bra. Mm. Och vad som verkar roligt, och så gör man det. Om du inte ska kvala till OS, för då blir det någonting annat.
Det är något annat. Men, och så vill jag också bara tillägga då att om du scrollar igenom till exempel Instagram och så ser du en väldigt så här, en man som ser väldigt arg ut med så här bekymmersrynka mellan ögonen och som gör en väldigt avancerad löpstyrkeövning som kräver väldigt bra balans och väldigt många miniband och sådär. Då kan du bara fortsätta scrolla förbi och så gör någonting annat istället som är enklare.
Men alla måste
behöver inte vara den ultimata sanningen.
Alla måste få uppfinna hjulet själva. Det räcker inte med att du säger det nu.
Nej.
Utan prova den gärna en gång och så upptäckte du det här gick ju åt helvete fullkomligt
det
här på
inte
första
kul.
Repsen.
Nej.
Och då är det så här, och då har jag lärt mig det då. Och så går jag till basövningarna.
Precis, som du hittar på Fredriks eller mitt Insta-konto.
Eller YouTube.
Okej, hade du fler såna där? Eller var det klart nu?
Nej, egentligen så här, jag har 700 stycken. Jag tänkte att vi kan prata om någonting annat också.
Vi har fått ett mejl här av Emma som vill att vi ska resonera kring en grej. Är du beredd?
Ja.
Jag jämför mina tider med alla mina killkompisar inom löpning och vill såklart alltid vara bättre än dem. Men har även hört att om en kille springer milen på x minuter så är det som om en tjej springer milen på x plus några minuter. På grund av muskelmassa etc. Hade varit spännande att höra er prata lite om det här. Ja, Emma har skrivit det här. Och då är det ju så att ja, men män har ju självklart mer, alltså i snitt då, mer muskelmassa, mera hemoglobin i blodet och större hjärta och lungor och sådär. Så att man har ju en större syresättning av musklerna och därför så presterar män oftast bättre än kvinnor när det gäller fysiska utmaningar. Men man har också sett att kvinnor presterar bättre än män i vissa sammanhang som faktiskt har med muskler att göra. Till exempel när man ska göra så här statisk kontraktion.
Okay. Alltså
lite jägarvilaaktigt. Det är ju inte alltid så att så här, män är bättre än kvinnor. Men i snitt så är det ju så, tyvärr får man ju säga, att en man kommer alltid att vara lite snabbare på milen än en tjej om man tränar typ lika mycket.
Ja, i snitt så är det så.
Ja. Hon vet att vi skulle prata lite grann om det här, så ska vi fortsätta?
Ja, det, ja. Det man kan göra här, det, jag, nu har jag inte tittat på det, men jag vet att det finns såna här tabeller. Det finns tabeller för allting. Mm. Och då kan man ju helt enkelt slå in, jag är man så här gammal, eller jag är kvinna den här åldern, och jag springer, vad är det, min tid på 10 kilometer, vad är det för en man? Och då kan man få att, ja men i snitt, det här kommer naturligtvis variera jättemycket, men alltså vad det är för skillnader. Mm. Sådana tabeller finns det, och då får man gå till Google, för det har jag inte gjort nu, men det kan man googla det själv, för jag vet att jag har sett sådana här
tabeller. Ja, det finns. Mm. Alltså, jag har ju själv gjort, och det är ganska stora skillnader faktiskt.
Ja.
Och även om man korrigerar för ålder också. Sådär. Ja. Så det kan vara ganska skönt om man har kanske en säger vi, en sambo hemma som, jag gör milen på det här. Ja, fast om vi räknar om och vi häller ner min ålder och min tid, så är jag bättre än dig. Då är jag typ en kvart snabbare än dig. Alltså, ja. Det kan vara ganska bra att trycka upp i facet. Om det man har en någon som är lite skrytig, en kollega eller
sambo. Och om man bor med någon som man behöver trycka upp saker i facet på, då tycker jag man byter partner. Vi kan börja
ja,
där.
Men det har du helt rätt i. Nej, men i alla fall, det finns en kvinna som heter Sandra Hunter, som är professor i idrottsvetenskap vid Marquette-universitetet i Milwaukee i USA. Och hon hade då sett att man skulle hålla armmuskeln spänd till 20% av sin förmåga så länge som möjligt, och då klarade kvinnorna i snitt 30 minuter medan männen slutade efter 14 minuter. Och det är ju för att bland annat för att männens muskler är större, och då minskar syretillgången snabbare hos män. Så det är lite spännande. Och hon har också sett en grej som har med maratonlopp att göra. Och det är ju att män håller ofta högre tempo i första halvan av loppet och sen saktar de av i den andra, medan kvinnor har motsatt mönster. Och det gäller då motionärer, för elitlöpare är ofta lite bättre på att planera sina lopp, för det har man en coach som hjälper till och så vidare. Men det tror de beror på att kvinnor kan tillgodogöra sig bränsle som glykogen lättare under loppet och faktiskt orka bättre i slutet, och att män tar större risker och överskattar sin förmåga.
Speciellt det där sista skulle jag säga.
Ja, ja. Och jag tänkte på den här som väggade och låg med dropp i tältet och fick lite påhejningar där av sin coach. Alltså det ser man ju sällan kvinnor göra faktiskt.
Nej, det händer såklart.
Det är klart att det händer, men det här, inte lika ofta.
Nej, att män överskattar sin förmåga, det är ju... Men det är så det funkar. Men så här, ibland kan man ju...
Evolutionärt betingat.
Ja, ibland kan jag känna det, att det är något befriande det här. Det är lite den här kenyanska stilen, för att om man hängt ner lite där i de där länderna, så där är det lite mer stilen... Ja, men går det så går det. Man kör. Och sen så här, gick det så gick det. Oftast går det ju inte.
Nej.
Men ibland så, den dagen gick det. Och det finns något sånt där ändå rätt härligt befriande i att bara, jag prova, det gick åt skogen. Men vill man prestera bättre och jämnt, så är det klart att man springer mycket smartare då. Så är det.
Ja, och sen, jag vill bara i tillägg till det här då, det här med att jag vill vara snabbare än killarna. Alltså jag känner ju andra kvinnliga löpare som har samma ambition. Man liksom vill vara snabbare än killarna. Och jag tycker att det är lite spännande. Varför vill man vara snabbare än killarna egentligen? Alltså vissa går ju igång jättemycket på att de ger tjejpisk. Alltså att man springer snabbare än en kille. Man spurtar ner en kille till exempel på ett lopp och sådär.
Ja, men
vad är grejen?
Ja, så här, vi vill ju känna oss bra. Så är det ju. Ja. Det är väldigt mycket bygger på att jag vill känna att jag är duktig, och det kan jag ibland göra genom att någon annan är sämre än jag, och så kan jag bevisa det.
Okej. Och eftersom män oftast är snabbare och jag nu är snabbare än en man, så liksom lyfter det mig lite grann.
Ja, men precis.
Ja,
du anar inte vad folk har blivit glada när de har slagit mig på en tävling.
Mm.
Därför att de tänker att fan, han är ju löpteknikspecialist, han springer hur snabbt som helst. Ja, fast jag tränar ju nästan ingen löpning, så jag springer inte så fort.
Är det många som är glada att slå mig också? Jag skulle bara veta hur lite jag har tränat inför det här.
Ja.
Det är ingen merit att slå mig.
Även om jag tränar mycket, så är det så här, jag har aldrig varit någon bra löpare sådär, i tidsmässigt. Så vilket gör att, men folk blir ju jätteglada, och grejen är, och det får de gärna bli. Nu är jag tillräckligt gammal för att ha bara släppt.
Var det jobbigt tidigare eller?
Men spring förbi. Fortfarande har jag väldigt mycket tävling i huvudet. Det har jag. Bränn allt krut direkt. Det är en devis som jag har kört på i många både pass och tävlingar.
Kenyanskt synsätt.
Bara kör och se.
En dag funkar det.
Ja, och det funkar ju aldrig. Men nu så är jag otroligt mycket mer avslappnad. Jag tänkte på det här med män och kvinnor också, så är det också skillnad på distans. För det kan man ju säga.
Ja, just det.
Att ju längre distans, desto mindre är skillnaderna mellan män och kvinnor då. Så att det börjar vi komma upp på ultra, ja men då är det inte så jättestor skillnad längre. Jämfört med om man springer till exempel 1500 meter.
Nej, Precis, och jag tycker också när man ser typ Mästarnas mästare eller andra liknande program så är det ju ofta kvinnorna som smiskar skiten ur männen med statiska övningar.
Precis, där de ska hänga i någonting sånt där. Hänga, det är mycket kvinnor exakt. Som är bra på.
Ofta när de heter Magdalena Forsberg.
Ja. Jag tror att Evie Palm var väldigt bra på att hänga också faktiskt.
Har hon kört någon sån
Mästarnas mästare? Ja, hon har kört Mästarnas mästare. Det var några år sedan nu, men då just det här, de ska hänga ovanför vatten och så ska de hänga tills de ramlar i. Så har jag för mig att hon hängde nog nästan längst trots att hon var äldst i gänget. Shit.
Jag skrev faktiskt förordet till hennes självbiografi. Det kändes extremt svindlande att få göra det.
Det är väldigt coolt faktiskt.
Ja, det är en liten hörnsten. Det är ungefär som när du fick en like av Mo Farah. Har du fått fler likes?
Nej, det har jag inte, men vi är så kompisar. Vi behöver inte ge likes till varandra längre.
Har du någon fler lyssnarfråga som ska besvaras? Det känns som att vi har fått jättemånga.
Ja, det kan jag väl göra då. Jag har två, kan jag ta två?
Absolut.
Två. Okay. Först så är det ju en som är... Det är lite fortfarande på temat Fredrik går igång. Det verkar vara ett sånt avsnitt.
Men vi gillar när du går igång, Fredrik. Okay. Det blir bra energi i studion!
Hur kommer det sig att en del löpare har dålig teknik och ändå kan springa riktigt fort? Jag har faktiskt fått flera stycken, eller fick jag då efter Stockholm Marathon, så fick jag ganska så många såna här DM-frågor på Instagram där det var, men vad säger de om vinnarsteknik? Det var ju liksom, han sprang kobent och det liksom viftades till höger och vänster. Det där kan inte vara bra. Fast han vann ju. Kan du göra en analys? Och de här, det händer faktiskt ganska många gånger att folk säger det, men om en teknik spelar ingen roll, kolla på den där, springer ju jättedåligt. Och nästan alltid så är mitt svar... men det beror nog på att du inte vet vad som är avgörande när det gäller om ett löpsteg är bra eller dåligt.
Ja, varför det är snyggt på Instagram behöver inte vara bra.
Du tittar kanske på fel saker.
Ja.
Sen så finns det ju olika vägar till Rom, håller jag på att säga. Men, vilket gör att en del är bra på vissa saker och en del är bra på andra saker. Och då kan det skilja sig lite grann. Men... Om man tittar gärna på viftande fötter och händer, till exempel de här kobenta nu har jag glömt vad han heter då, som segrade nu 2022 här på Stockholm Marathon. Och det här kobenta, det behöver inte vara dåligt på något sätt. Någonting som är viktigt, det är ju det här, var landar du i förhållande till din tyngdpunkt? Hur rör sig foten mot marken? Med vilken kraft slår foten ner? För foten ska ha en ganska hög vertikal kraft. Alltså den ska gå ganska vertikalt rakt ner med hög kraft. För då kommer man väldigt långt och det måste man när man springer snabbt då. Det är ingenting för motionärer riktigt om man vill vara skadefri och så. Men de elitlöparna, de slår ner foten i marken och så jävligt hårt. Det här är någonting som också folk ofta missuppfattar. Man tror att de smyger och tassar fram. Men eftersom jag har mätt de här nedslagskrafterna på elitlöpare så vet jag hur hårt de slår. Så de slår ner foten jättehårt. Och då ska allting vara väldigt, väldigt styvt i kroppen. Man ska ha ett styvt chassi. Man liksom sjunker ner nästan ingenting och så bara tjongar man iväg. Och då gör det ingenting om vinkeln i knät blir lite, att man blir lite kobent. Det är var du landar, den vertikala kraften och styvheten i kroppen. Det är mycket det som gör effektiviteten. Sen så kommer väldigt mycket av drivet i det här att få till den vertikala kraften kommer från höften och bålen som går i symbios med hur axlar rör sig och skulderblad. Så får man på det här axel- och skulderbladsrörelsen som går tvärs över kroppen, bålen ner till höften som skapar kraften som gör att de tjongar iväg med sitt styva chassi, så blir det effektivt och bra. Och då spelar det ingen roll om det är kobent och en hand viftar och nacken liksom, man tittar upp i himlen eller lite ner. För det är det som är det viktigaste. Så att det, hur de kan springa så fort, ja men det är för att de sakerna som är jätteviktiga, det gör de bra, allihopa.
Ja, alltså absolut. Bara för att det är estetiskt tilltalande så betyder det ju inte att det är den mest effektiva löpstilen. Jag kan... Här ser du en välkänd Instagram-löpare.
Ja.
Jag har fått då från en källa att hans löpstil är absolut inte den mest effektiva. Den är tvärtom ganska hoppig.
Okej.
Fast den är väldigt fin.
Den är jättefin.
Ja.
Så är det ju.
Estetiskt tilltalande Instagram-löpning.
Ja.
Han är också hyfsat snabb, ska vi säga.
Så är det ju. Men det här kan man kan dra en liknelse till simning faktiskt. På YouTube kan det finnas såna här folk som simmar med jätte jättefin teknik. Och de tar ett simtag, svush, och så åker de 30 meter och så tar de ett nytt simtag, svush. Och det finns sån här japan på YouTube som folk alltid brukar googla fram och så. Åh, han simmar så vackert. Ja, men det är sjukt ineffektivt. För att du gör en acceleration och sen så har du inte en bra tagfrekvens och du tar ett nytt tag ganska snabbt. Då kommer du tappa fart i vattnet i ett sånt trögt medium. Och då måste du accelerera, bromsas in, accelerera, bromsas in. Och accelerationerna kostar mycket, mycket mer än att behålla momentum. Och då kan det vara så att till exempel löpare som har en ganska låg stegfrekvens, de ser väldigt gasellaktiga ut och de flyger fram och de ser lugna, de ser spänstiga ut. Åh, vad härligt. Men det man kan göra då, det är att titta på hur mycket rör de sig uppåt och neråt. Och då kan det ju vara så att de rör sig mer upp och ner, vilket gör att det kostar mer än vad de vinner på att de då kan, då landar de i och för sig ganska hårt, den här vertikala kraften kan spänna upp sitt styva chassi och åka iväg ganska snabbt. Men att det är inte tillräckligt ändå för att betala för den väldigt stora rörelsen i höjdled. Och det här måste man ju liksom mäta innan man vet om det är bra, vilket det är overkill för de flesta människor då. Kanske inte på elitnivå. Men det, ett löpsteg som kan se fint ut, ett simtag som kan se fint ut på YouTube, behöver inte vara effektivt.
Men det kan vara effektivt. Jag tänker på ett exempel, du vet, som vi pratade om tidigare, Paul Schlimo, heter han väl? Han som såg ut som han surfar bakom Luis Horta.
Ja.
Där har vi ett ganska bra
exempel. Precis, från förra avsnittet. Eller
exakt.
Förra,
eller vad det var. Ja, precis. Så man ska inte, bara för att det mänskliga ögat tilltalas av estetik och symmetri, så behöver inte det betyda att det vare sig är ur skadesynvinkel bra eller snabbt.
Nej, precis. Och det är när man kommer på skador och så där, då kan man titta också, eftersom jag mäter belastningen på till exempel höfter och knän och så där. Jag kan mäta precis hur krafterna går genom kroppen på löpare. Och då finns det en del som har väldigt höga krafter och då så visar det sig att de aldrig har skador, och en del som har väldigt låg belastning, de har mycket skador. För de tål väldigt lite och då måste man sänka dem ytterligare. Så att det där är inte riktigt alltid sant från människa till människa vad som funkar liksom på det sättet då.
Nej, och sen att skador uppstår, det kan ju ha många olika orsaker.
Oh ja.
Så det är ju inte bara, men som du pratade om tidigare där i första avsnittet var det väl, det här med poänglistan.
Just det, till exempel stress i livet.
Exakt.
Och ni som inte vet vad jag pratar om får lyssna om det avsnittet.
Exakt. Det gör väl alla med våra avsnitt. Man lyssnar dem flera gånger för att allt ska sätta sig. För kunskap är viktigt.
Nu har jag sågat så många frågor här. Kan vi ta en fråga som faktiskt är lite intressant?
Ja,
sen får du säga någonting.
De andra var ointressanta.
Nej, de är inte intressanta. Men det är sådär. Hur kan de, det var ju fel på frågan.
Det
är fel ställd. Hur kan de springa fort när de har dålig teknik? De har inte dålig teknik. Är intresserad av att höra Fredriks funderingar kring löpsteg för traillöpning.
Ja, just det.
Är det skillnad mot asfalt? Och vad som är ett bra steg och om det är lika viktigt eller mindre viktigt med ett effektivt löpsteg i skogen. Då kan jag börja med att fråga dig, Petra. Springer du olika i skogen och på asfalt?
Alltså, när du frågar så där så tänker jag osökt på, om jag frågar om min egen löpning och tänker på Anniken Kringstad, en före detta elitorienterare som var här i podden för några år sedan.
En legendar.
Legendarisk elitorienterare. Hon berättade att hon springer fortfarande ifrån sina barn, i alla fall vid det tillfället när intervjun gjordes, i skogen, i obanad terräng ska vi då säga, med växtlighet och stenar och så vidare, för att man lyfter knäna mycket mer där. Än vad man gör på asfalt som ju är helt slätt. Mm. Så att hon hade ju som helt olika... På asfalt var hon ju chanslös mot sina barn. Mm. Men i terrängen så var hon ju outstanding. Om du frågar om min teknik, jag springer i princip aldrig... väldigt sällan obanat, men självklart tycker jag att det är annorlunda. Det beror på vad menar man med annorlunda, vad är annorlunda?
Ja, om du springer annorlunda, kan du definiera vad är annorlunda för
dig? Nej, alltså jag tycker att jag anpassar mig till underlaget.
Och hur gör du
det? Dyker upp en sten, säger vi, när jag är ute och springer i terrängen, då lyfter jag lite på foten så att jag tar mig förbi stenen. Det kan man ju, behöver man inte göra på asfalten, för där finns det inga stenar.
Nej.
Eller om det kommer en liten å, så vi måste ta mig över en liten rännil, så har jag hoppa.
Så om det är en stock, då hoppar du över den? Du springer inte in i den?
Jag försöker undvika det, jag vet inte, för min fortsatta löparkarriär är det ganska osmart att springa in i stocken. Så att men vart vill du?
Bra.
Vart vill du med dina ledande frågor, Fredrik?
Nej, jag var bara intresserad på att höra, för att folk tänker så olika. Jag frågar ofta människor som kommer till mig, till exempel när de säger, om det är en jättebrant backe, om det går upp eller ner, då frågar jag, men nu brukar du tänka då? Och det är jättespännande att få höra hur folk har tänkt. För en del säger det mest konstiga saker som så här...
Vad är det knäppaste du har hört eller konstigaste du har hört?
Åh, det kommer jag inte på någonting just nu. Mm. Men det är bara spännande att höra. Ja. Och då så här, och det funkar. Ja, det gör det. Och då ibland så kan det vara så att de säger saker som de inte... De gör någonting men de vet inte varför det funkar. Det bara funkar. Ja. Och då oftast kan jag då tala om varför det funkar. Vilket kan också vara bra, för då kan de göra mer eller mindre av det på ett annat sätt än att de liksom bara tänker det. Men så här, om man tar mina tankar kring traillöpning då, så är det så här, är det skillnad? Så är det ju jag. Till exempel hoppa över stockar, spring inte in i dem till det första. Sen så är det då att, nu pratar jag om den här vertikala kraften som gör att man spänner upp hela gummisnodsystemet, senor, muskler, bindväv i kroppen så att det blir stretch-shortening cycle som det kallas, och man får returenergi och åker iväg. Och då är det ju så att på hård asfalt, då kan man få tillbaka ganska mycket energi. Snabba banor i friidrott är hårda banor. Är det en sandstrand, det har jag pratat om förut här i podden, ju, så går det ju jättelångsamt. Och då kan det ju också vara så, för då får du ingen returenergi.
Eller på en myr.
Eller bara på blåbärsris. Alltså om man sprungit på blåbärsris och kommer ut på en grusväg så känner man sig spänstig, därför att då svarar marken, och vilket gör då att man får mer gummisnodseffekt. Den här gummisnodseffekten är jätteviktig om man vill springa snabbt. Men om man inte får tillbaka så mycket gummisnodseffekt för att man springer på blåbärsris eller en myr eller någonting annat väldigt, väldigt mjukt. Och då är det så här, nu tjänade jag inte på den här. Då måste jag se över mina kostnader. Och vad är det som är dyrast i löpning? Ja, det är faktiskt att flytta då kroppen uppåt och neråt. Kilon i höjdled är det som kostar mest mekanisk energi när man springer. Tvåa är att flytta på kroppsdelarna i förhållande till tyngdpunkten då. Så att, okej, vi vinner inte på gummisnoddarna. Då måste vi helt enkelt ta och sänka kostnaderna, och det är rörelsen i höjdled. Och hur gör vi det bäst? Säg nu, Petra. Exakt, man hör ju stegfrekvensen. Bra svar. Hon gjorde det på teckenspråk till mig här. Så. Men, så
att, det pratade vi om i avsnitt 1.
Ja.
Det var så länge sedan bara.
Höj stegfrekvensen, då rör man sig mindre uppåt och neråt. Vilket gör att springer man då maraton de sable i sand i öknen i Sahara, då är det så här, då är det nog jäkligt bra att faktiskt ha en lite högre stegfrekvens, just för att minska rörelserna i höjdled, för du kommer inte vinna någonting på att det svarar. Så på det sättet så kan man ju tänka då med traillöpning. Är det någon skillnad? Ja, det är det ju. Och dessutom så kräver det mer muskelkraft. Får du inte alltså gummisnodseffekten från hela spänstsystemet, då måste du använda muskelkraft. Vilket gör att en sån som Anniken Kringsta, nu gissar jag bara, jag har ingen aning om hennes fysiologi, men troligen är hon sjukt stark, alltså rent muskulärt, för det brukar orientera det vara. Jag har hjälpt ganska många, mycket såna här som pysslar med swimrun, multisport och även en del orienterare och sådär. Och då, just för att de ska göra lopp där det ingår att springa på grus och asfalt, och då är de helt värdelösa, precis som hon. Och då är det så att de är jättestarka, så att när de är i skogen, ja, då kan de använda sin starka muskelkraft och trycka sig framåt trots att det är mjukt underlag. Medan sådana som jag, som är ganska klen i benen men har väldigt mycket spänst, är sämre i skogen än vad jag är på hårt underlag. Så att ja, det blir skillnad. Och vad är det då som så? Sen får man ju också, det blir ju ofta, många springer också lite bättre i skogen, för då blir det också lite kortare steg, därför att man kan inte kliva hur långt som helst. Och vad händer då? Jo, då får man ökad stegfrekvens. Och då rör man sig mindre upp och ner, så att det liksom blir, det är därför som det ofta känns bättre då.
Ja, jag tycker att man får ju bättre balans också. Om jag har lite högre stegfrekvens.
Ja, så blir det ju, för att du rör inte lika mycket upp och ner och får inte lika stora krafter.
Ja.
Så.
Men apropå då, innan vi stänger butiken för den här gången, så var det ju en som skrev här, jag fick en kommentar om att jag har ett bra triathlonsteg. Vad utmärker ett bra triathlonsteg?
Ingenting!
Vad är ett triathlonsteg?
Ingenting, det är ett påhitt.
Nu har vi fått en kommentar från någon.
Ja, vad roligt.
Du har ett triathlonsteg.
Nej, ja, det råder så mycket förvirring kring sånt här. Du har ett bra ultrasteg. Då kan man tänka sig att triathlonsteg, om vi pratar Ironman-distans.
Men vad menar de då, tror du?
För det första så är det så här, det finns sprint-triathlon, det finns Ironman-distans och det finns ultra-Ironman liksom. Och så min kära vän Johan Hasselmark, som ju också har varit och träffat dig. Han vann ju här i ett triathlonlopp i Himalaya, i Nepal.
Ultra, kan man säga.
Precis, och så. De sista 2 milen på löpningen gick från 4000 meters höjd och gick man i mål på 1400 meters höjd på 2 mil.
Ja.
Det var en kul stigning, eller tvärtom.
Så kan man göra också.
I alla fall. Och då säger man, ja, men man har ju ett ultrasteg, för då springer man annorlunda. Och det är möjligtvis att en del har det. Men mycket så handlar det om farten. Det vill säga att springer man inte så fort, då kan man ha en teknik, och springer man ganska fort, då har man en annan teknik. Vilket gör att om man tillhör, alltså eliten i ultra, jag har ju hjälpt några stycken i ultralandslaget, de har ju mer likhet oftast med folk som, alltså motionärer som är åt 5 kilometers hållet, medeldistans hållet i sin löpning. För de är ju helt enkelt snabba. Alltså Jonas Bud drar liksom i 3:45 tempo över Alperna eller något sånt där, helt sanslöst. Ja. Och då är det liksom, det finns inget ultrasteg på det sättet. Det finns ultra för de som tar sig runt och överlever en ultra, kanske.
Ja, och så är liksom motionärer man ska titta på då.
Ja, och så tittar vi då på triathlon series där. Att det, samma sak där då. Har du trötta cykelben så är det möjligtvis att du kan också minska rörelsen i höjdled för att du inte ska, har inte så mycket spänst kvar då. Men att det skulle finnas ett särpräglat triathlonsteg, det gör det ju inte, för det ser väldigt, väldigt olika ut också när man tittar på i triathlonvärlden.
Ja, jag klurade också på den. Jag tänkte kanske är sådär om man är lite ovan och har suttit på, man har simmat och sen suttit på en cykel och så ska man springa. Mm. Att det kanske, inte vet jag, att det kan ge avtryck i steget.
Det gör det ju. De springer sittande väldigt, väldigt.
Är det det? Men det kanske är det som de menar då med triathlonsteg.
Ja, fast de hade ett bra triathlonsteg.
Ja, men exakt.
Du satt inte. Så att,
nej. Ja. Ja, nej, men vi känner väl att vi har besvarat den där på något sätt. Det som går att besvara.
Vad är ett bra triathlonsteg? Ja, det som går fort.
Ska vi runda av, eller?
Det tycker jag.
Det känns som att vi vill
gå ut i solen, äta
till. Solen. Men du som lyssnar på det här, oroa dig inte. Om bara 2 veckor så är vi tillbaka. Veckor, herregud, är jag stockholmare? Om bara 2 veckor, om ynka 2 veckor, så är vi tillbaka med det sista avsnittet för sommaren 2022. Och det är ju kanske lite vemodigt, men samtidigt skönt, eftersom det betyder att den bästa löparperioden på året närmar sig, nämligen sensommaren och hösten. Och du får gärna följa både mig och Fredrik på Instagram, och Fredrik kan man ju nästan följa enbart för hans fantastiska fredagsfloskler, eller vad säger du?
Ja, jag tycker man alltid ska följa både dig och mig jämt. Varje dag ska man gå in, varje minut. Vi kan ha lagt ut något nytt spännande.
Amen! Och mig följer du om du vill ha klok och smart inspiration om träning i färgstark förpackning. Så har jag sagt det också. En liten fin hisspitch. Okej, jag ska sluta prata nu. Fortsatt glad sommar och spring snyggt.
Ha det så bra. Hej, hej.
Hej, hej.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.